Du lyssnar till gudstjänst från Pingstförsamlingen i Nässjö som sänder via radio NKS över 103,9 MHz som är höglandets närradio. Mötesledare är Marcus Svedman och vi får lyssna till Robert Andersson från Hope Church som predikar och Team Ek sjunger. Ni är varmt välkomna och var med oss den här stunden.
Välkomna ska ni vara till att fira gudstjänst i Pingstkyrkan här i Nässjö. Jag heter Marcus Svedman och visst är det gott att få sjunga tillsammans med Team Ek. Anneli och Ingmar är förstärkta med ett gott gäng här idag. Så välkomna allihopa. Vi har en gästtalare, Robert Andersson från Hope Church. Särskilt välkommen. Ska predika för oss idag. Och sen så ska vi fira nattvard också. Så det här blir en härlig söndag. Så vi fortsätter och sjunger med i lovsång och olika typer av sånger, så välkomna.
Jorden är full av din härlighet. Herre,
Nu ska vi höra lite vad som händer i barnkyrkan idag.
Alltså, vi kommer att gå från Guds storhet in i att han faktiskt lite ger med sig med folket. För nu har folket bestämt sig. Vi landar i Gamla testamentet och nu har de bestämt att vi vill inte vara annorlunda. Vi vill vara som alla andra. Och förut har ju Gud varit deras kung. Men nu säger de, men alla andra har ju kungen, så vi vill vara som alla andra. Och Gud han säger, okej då, jag vet att det här kanske inte blir jättebra. Men ni kommer få som ni vill. Så nu kommer vi få följa 3 stycken kungar. Kung Saul, kung David och kung Salomo. Och så ska vi in i Psaltaren de kommande veckorna. Alltså det blir ju jättespännande. I Bibeln så säger ju Gud att vi ska vara ett annorlunda folk. Inte vara som alla andra. Men här, hela tiden måste han kämpa med oss människor. Som vill vara någonting som alla andra är. Inte de han har tänkt att vi ska vara. Så vi ska djupdyka lite i det här under kommande veckorna. Att vi är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap. Vi är kallade att utvalda heliga och inget annat. Hörrni, nu är det dags för barnkyrkan. Och då kör vi våran Jesusparty. Så kör vi igång våran samling där borta.
Jesusparty och gudstjänst. Vi firar gudstjänst. Och de olika delarna är naturligtvis att lovsjunga, upphöja Jesus, prisa honom, att tacka Gud. Och vi ska få höra predikan med när man lyfter fram bibelordet i centrum, Guds ord, vad han har att säga till oss. Men sen är det ju också en del i gudstjänsten att vi får frambära andra gåvor till Gud, att vi får vara med och ge till församlingens verksamhet. Och det ska vi göra alldeles strax, ta upp dagens kollekt. Och det är ju naturligtvis helt frivilligt, men Gud älskar en glad givare. Man ger inte för att man måste utan för att man vill. Och det får vi göra nu och så ska vi samtidigt få sjunga vidare tillsammans med Ex. Men allt det här som vi hör om som händer med möteshelgen med Martin Rehn och missionsverksamhet. Och vi kommer få höra mer om det på torsdag i administrationsmötet. Allt vad församlingen gör. Men det är ju tack vare våra allas bidrag och gåvor. Så välkomna att vara med och ge. Och så sjunger vi lite mera innan Robert predikar för oss.
Inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske. Inte genom någon styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande säger Herren, utan genom min ande. Inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske. Inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande säger Herren, utan genom min ande. Inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske. Du är det levande vattnet, källan som ej tryter, tröstaren och hjälparen. Jag behöver dig. Du är det levande vattnet, källan som ej tryter, tröstaren och hjälparen. Jag behöver dig. Helige Ande, vi är i din närhet, fyll oss med din kraft.
Jag vill be för Robert innan han predikar och välsignelse över resten av gudstjänsten. Tack Herre för att vi får räkna med dig varje dag och varje stund Herre. Tack Jesus för att du är närvarande i din församling. När vi samlar i ditt namn så är du mitt ibland oss. Tack för att din heliga ande är här och du vill stryka under saker och tala till oss var och en. Tack för din smörjelse och din välsignelse över Robert när han predikar. Tack för att du välsignar gåvorna som är givna och att de får göra stor välsignelse i ditt rike Herre. Vi ber dig också för nattvardsstunden och förbönstund och allt som kommer i resten av gudstjänsten nu och lägger allt i dina händer. Tack för din nåd och din välsignelse i Jesu namn. Amen. Välkommen Robert.
Tack så mycket Marcus. Och tack för att jag fick komma hit till Pingst i Nässjö. Jag känner mig rätt hemma här i lokalerna som ni förstår. Jag är ju en del av Hope Church som har gudstjänst tack vare generositeten ifrån er församling. Vi har gudstjänster på söndag eftermiddagar och sen har vi ibland är vi här ändå. Och jag sa just det här på bönen innan att det är tredje gången jag är i kyrkan den här veckan. Det är inte många av er som matchar det tror jag, men så kan det bli. Så att jag känner mig hemma på många sätt och vis här och det känns väldigt värdefullt att få komma. Och jag vill verkligen tacka för den generositet som ni har visat oss i Hope Church. Det har betytt så oerhört mycket och vi är så glada för det. Men nu ska vi dela Guds ord med varandra. Och jag är övertygad om att Guds ande är här idag också. Jättehärligt att sikta fram emot den 14 och 15 mars. Men vet du, om du längtar, du behöver inte vänta till dess. För Gud är här. Och den här predikan som jag har nu, den föddes hos mig i slutet på förra året. De här så kallade mellandagarna mellan jul och nyår. Då börjar någonting hända inom mig. Och jag har inte delat det här ännu, men nu ska jag göra det. Och det var så att jag var nere på vårt lilla torp som vi har i Blekinge. Vi har ett litet torp där nere i skogen. Bland alla mygg och knott och allt annat och så vidare. Enkelt. Gammalt 1800-tals torp, utedass och så vidare. Och så var vi där här då som sagt på de här vinterdagarna. Det hade inte börjat snöa än, det var plusgrader. Så att jag tog hand om lite träd som hade blivit fällda och skulle se till att vi fick ved. Och när jag höll på med det där, och jag har ju gjort det några år och så vidare, så blev jag så trött. Jag kände inte igen det där. Alltså visst, ni som har hållit på med ved vet att det tar på lite grann, men jag tyckte att jag blev tröttare än vanligt. Och jag kände verkligen att åldern började ta ut sin rätt i större utsträckning än tidigare. Och när jag gick där och pustade och tänkte och tyckte lite synd om mig själv också med tanke på att det var som det var, så kom jag att tänka på vad Paulus skriver i andra Korinthierbrevet. Och där skriver han ju så här: även om min yttre människa bryts ner. Och jag kände så påtagligt att det var, alltså, jag tror att det är några som känner igen sig i det här. Liksom hur nedbrytandet har börjat. Man orkar inte som man har gjort tidigare. Så då, det där började liksom snurra i mitt huvud. Även om min yttre människa bryts ner. Men versen innehåller ju lite mer. Och det är den vi ska utgå från idag. Andra Korinterbrevet, 4:16. Och där står det så här. Därför ger vi inte upp. Även om vår yttre människa bryts ner. Och så kommer det. Förnyas vår inre människa dag för dag. Andra Korinterbrevet, det är ju annorlunda till sin karaktär jämfört med den bibelbok som vi kallar för första Korinterbrevet. I det här brevet, det andra då som vi känner det, så uttrycker Paulus väldigt mycket av den här kampen som han utkämpar och den vånda som han många gånger känner. Och i början på brevet där i det, så skriver han så här. Bröder, vi vill att ni ska veta hur svårt vi hade i Asien. Det var mycket tyngre än vi kunde bära. Så att vi till och med misströstade om livet. Jag gillar ju Paulus. Jag tycker han är en fascinerande personlighet. Och liksom mestadels otroligt kraftfulla aposteln och ledaren som liksom inte backade för något. Men om man läser igenom Nya Testamentet där det beskrivs om Paulus så märker man att han hade samma kamp som många av oss hade. 3 gånger kom Herren på olika sätt till honom och sa, var inte rädd, sa han. 3 gånger. Och det är liksom, när någonting upprepas 3 gånger i Bibeln så betyder det att det är viktigt. Att det är på riktigt. Och Paulus behövde höra det här. Och jag tror att allesammans utav oss, vi har haft olika typer av rädslor, i alla fall borde vi ha haft det. Liksom det är naturligt att det är på det sättet. Och till och med aposteln Paulus, han var rädd. Och här misströstade han om livet. Det är ett ganska starkt uttryck. Och liksom andra Korinthierbrevet är fyllt av det här. Och en orsak till att han skriver brevet är ju att han hade fått väldigt mycket kritik från församlingen i Korinth. Han fick kritik för sina resplaner. Han fick kritik för att han inte hade kommit till dem i Korinth. Och grupperingar i Korinth de tyckte att han, det är väldigt vad stursk du är när du skriver brev. Men när du kommer hit då är det inte mycket med dig. Alltså den attityden mötte han. Och nu liksom tar han tag i det här. Och brevet är fyllt utav många personliga liksom uttryck och förklaringar. Och också beskrivningar hur han har känt och hur han tänker. Men också faktiska beskrivningar av hur han liksom har rest och så vidare. För han fick kritik för det. Och aposteln är väldigt, eller han är ovanligt öppenhjärtlig i det här brevet. Och han uttrycker väldigt tydligt hur mycket gemenskapen och närvaron med hans medarbetare betyder för honom. Han liksom beskriver hur hopplöst läget var. Och sen så kom min käre medarbetare och besökte mig och jag fick nytt mod. Och jag känner igen mig i det där. Ibland Så tar emot, va? Och så kan det vara bara det att man får en god vän som hör av sig. Eller man får ett besök. Och så vänder situationen. Nu tar vi med oss den här kortfattade beskrivningen av andra Korinthierbrevet. Och har det som en fond till den här rubriken för dagens predikan. Och den här predikan heter ju då förstås, därför ger vi inte. Det finns ju ett uttryck som heter, det är aldrig för sent att ge upp. Men det använder vi inte det här. Utan när Paulus skriver det här, Därför ger vi inte upp. När han präntar ner det så handlar det alltså om att fortsätta att fullfölja det uppdrag som han hade åtagit sig. Att dela evangeliet om Jesus Kristus. Att bygga Jesu Kristi kyrka här på jorden. Och han ser det också på det sätt som han uttrycker det, att det är inte bara hans uppdrag. Utan det är ett gemensamt uppdrag som han delar med alla de som har bekänt sin tro på Jesus Kristus. Vi är med och bygger. Varenda en av oss. Det är få av oss som har dimensionen i tjänsten som Paulus hade. Ja, det är ingen här, det vågar jag säga. Men du är med i bygget. Gud har en plan för ditt liv och han vill att du ska göra din del i detta. Och när Paulus säger att ge inte upp, så säger han ju faktiskt på det här sättet att därför ger vi inte upp. Det finns en bakgrund, det finns en motivering till att fortsätta. Det finns absolut incitament för att vi fortsätter och bygger. Vi fortsätter och är med. Vi ger inte upp därför att det finns anledning till att göra det. Och det är tre saker som jag ska nämna idag hyfsat kort. Och det första då är det som tydligt framträder just i den här versen som vi har delat med varandra. Det är den inre andliga förnyelsen. Även om min yttre människa bryts ner så förnyas min inre människa dag för dag. Och när jag gick där i det här smådiset och duggregnet eller vad det var där och höll på med de här vedklabbarna, så snurrar det här inom mig liksom. Min inre människa förnyas dag för dag. Jag tänkte, är det så? Lever jag på det här sättet? Jag kan säga att varje dag så är det förnyelse. Och jag tänkte, nej. Jag kan nog igen. Jag känner det inte så i alla fall, tänkte jag. Men jag fick bara en längtan och jag vill leva i det här. Jag vill leva i den här dagliga förnyelsen som Paulus talar om. Kroppen, ja men det är som det är med det. Det är livets gång. Men det finns en möjlighet, det målas upp en bild här. Att man kan få leva liksom i ett liv där det så att säga Gud bygger upp någonting inom mig. Dag för dag. Och jag är övertygad om att för varenda en av oss så finns det mer att få. Att erfara här i livet. Och att leva den här förnyelsen skulle jag vilja säga. Det förutsätter att jag har en vilja, en längtan. Jag längtar. Jag är inte nöjd med hur det är, utan jag sträcker mig vidare. Och att jag också är beredd att ta initiativ. Andlig förnyelse, det sker inte bara per automatik, även om allt är utav nåd. I Efeserbrevet, det fjärde kapitlet, 23 versen, så uttrycker sig Paulus så här. Låt er förnyas till ande och sinne. Och på ett annat ställe, eller om det är det bibelordet men i en annan bibelöversättning, så står det så här. Se till att ni förnyas i ande och sinne. Och det här visar ju på liksom att vi har ett litet ansvar. Vi behöver göra oss tillgängliga. Vi behöver se till att vi så att säga är tillgängliga för Gud. Så han kan göra sitt verk i oss. Och då skulle jag vilja vara så otroligt enkel och säga så här. Att du behöver, för att leva i den dagliga förnyelsen, så behöver du ha en daglig kontakt med han som kan förnya dig. Det är inte krångligare än så på ett sätt. Det vill säga man behöver ta den här tiden och samtala med Herren. Man behöver ta den här tiden att höra hans röst genom att läsa hans ord. Det är liksom ett utav de här grundläggande koncepten för att leva i den dagliga förnyelsen som är möjlig. Och det innebär inte, alltså det är min erfarenhet, ni får gärna komma och vittna om andra erfarenheter, att även fast man tar den här förnyelsestunden under dagen med att läsa ordet, man suckar till Herren, man ber kanske riktigt ordentligt, man kanske har ett bönelista och så vidare, men hur man än har det, det är inte alltid som att när man reser sig upp efter det där och säger wow, halleluja, wow, utan det är liksom en daglig rutin som ligger där. Och sen får man vara med om de här speciella tillfällena. Och det vet jag att jag tror, eller vi allesammans har varit med om. När helt plötsligt Guds ande uppenbarar någonting för oss. Och man erfar liksom att ja, men nu vill Gud säga någonting till mig. Men jag måste erkänna, det är inte varje dag det är på det sättet. Och ibland när jag tar fram Bibeln för att läsa så tycker jag att men idag igen. Är det någon som har känt så? Det är lite trögt, va? Och så är man inne där i någon av Moseböckerna så ska man liksom plöja igenom den texten. Då tänker man, Herre välsigna mig nu, tänker man. Ja, ni förstår. Men, du vet, tiden, den där stunden med Herren, det bygger någonting i ditt liv. Och det är därför du kan säga sen, en månad senare, därför ger jag inte upp. För du lägger den här goda grunden i ditt liv. Och jag vågar påstå att vi allesammans behöver bli påfyllda av den heliga ande med jämna mellanrum. Jag talar om den här dagliga påfyllnaden, men ibland behövs det liksom lite extra. Jag är så mycket pingstvän så att jag tror faktiskt att det är på det sättet. Och när man läser apostelgärningarna om apostlarna där, inte minst Petrus, så ser man gång på gång när det börjar riktigt bli skarpt läge. När han står inför ledarna eller han står inför liksom svårigheter, så står det, då fylldes Petrus av helig ande. Ja, men det kanske, men han gjorde vi det en gång för länge sedan. Ja, det gjorde han. Men vet du, man behöver fylla på. Och om Petrus behöver fylla på, då behöver du och jag fylla på. Jag är helt övertygad om att det är på det sättet. Och det viktigaste är den här vardagliga påfyllandet. Men vet du, när vi firar gudstjänst, när vi delar brödet och vinet med varandra, då är det en tillfälle när Gud vill röra vid dig. Så har du kommit med längtan idag? Har du liksom känt den här veckan, men jag behöver... Det är lite tungt. Jag är övertygad om att Guds ande är här. Jesus är här för att röra vid dig idag. Och liksom ge den här kraften så att du kan säga med rak rygg, jag ger inte upp, jag fortsätter. Jag går vidare i livet. Och den här förnyelsen, den här påfyllningen av helig ande, den är viktig, den är väsentlig för oss. Paulus, han uppmanar, han ber för Timoteus, hans lärjunge, att liksom, du behöver blåsa liv i nådegåvan. Och i det sammanhanget så skriver han så här: Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbesinningens ande. Det är vad den heliga ande handlar om, väldigt koncentrat, det är mycket mer också. Men det finns en kraft liksom, till initiativ, till att våga stå upp när man blir fylld av den heliga ande. Och jag har ju förstås varit med om det genom livet många gånger. Jag ska inte ta tid och berätta, det kan vi göra någon annan gång kanske. Men det står om kärlekens ande. Och då skulle jag vilja säga det att den här kärlekens ande, alltså kärlek, på något sätt så har ju det begreppet blivit liksom lika med romantik och det här skira, härliga och så vidare, alla hjärtans dag och så vidare, små chokladhjärtan här och allt vad det är för någonting. Du vet, kärlek är väldigt mycket handfasta, praktisk uttryck för omsorg. Att visa kärlek, att bli fylld av den heliga ande, kärlekens ande. Det är bland att göra det här som jag inte skulle ha klarat av annars. Att kunna älska fast förutsättningarna är inte så bra när jag möter mina medmänniskor. Man kan bli trött på medmänniskorna, eller hur? Och de kan bli jobbiga. Och ibland behöver man gå en mil till med dem. Och jag har tänkt ibland, jag orkar inte. Men då kommer Guds ande och ge oss den här kraften. Att kunna sträcka ut en hand en gång till för att hjälpa. Det är kärlekens ande. Sen står det här i sammanhanget med självbesinning. Och det är nog väldigt bra. Och vad är självbesinning för någonting? Ja, det är liksom att tänka på rätt sätt om sig själv och sina förutsättningar. Och ibland tror jag att självbesinningen, liksom den här heliga andes självbesinningens perspektiv där, det är att ibland kunna säga nej till någonting. Men ganska ofta så handlar det också om att kunna säga ja. Att kunna göra rätt värdering i den utmaningen man står inför. Att kunna säga nej till uppgifter som inte är mina. Min fru säger att jag har jättesvårt att säga nej. Jag tycker inte det. Men hon säger att det är hopplöst. Därför att jag tror att jag har hur mycket tid som helst. Jag försöker lära mig. Men kära vänner, vi måste ju säga ja ibland också. Jag tycker att det är roligare att säga ja än säga nej. Men man behöver nog en helig ande, lite urskiljning där. Att kunna gå in i de uppgifter som är mina. Det här att leva i förnyelsen. Vi lever i en värld med väldigt mycket intryck. Det är liksom, vi får så mycket information nu för tiden. Och omvärlden påverkar oss också som individer och som kristna. Och det här kan göra oss modfällda men också splittrade i sinnet. Det kan också påverka våra värderingar så att vi tappar det bibliska perspektivet. Och så därför så skriver Paulus i Romarbrevet, det 12:e kapitlet, så här om det här med behovet utav förnyelse. Anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne. Deborah, hon pratade om barnkyrkan här och om folket som ville ha som alla andra folk hade det, va? Vi vill också ha kungar. Men här Gud var ju inte riktigt nöjd med det tydligen, hörde vi ju. Och här har vi ett ord från Nya Testamentet. Att vi behöver liksom, i den här världen med all den information som finns, allt det tryck som är, så finns det en uppmaning att låt inte den här världens värderingar liksom påverka dig. Så att du tappar det bibliska perspektivet. Utan låt istället det ordet och den heliga ande förvandla så att säga och förnya ditt sinne, din liksom dina värderingar. Och det ligger också i det här med den inre förnyelsen, att hitta rätt och orientera i den här tillvaron. Att leva så att säga i den här andliga förnyelsen. Det var nummer ett. Därför ger vi inte upp. Nummer två. Skulle jag säga att uppdraget motiverar oss. Det fjärde kapitlet i andra Korinthierbrevet inleds med det här konstaterandet. Därför, återigen, en anledning, en motivering. Därför, när vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så ger vi inte upp. Aposteln, han har i det föregående kapitlet, det tredje kapitlet, beskrivit de här nya förutsättningarna som finns genom att den helige ande är tillgänglig för alla genom tron på Jesus Kristus. Han talar om det nya förbundets härlighet och att det är ett andens förbund och inte ett bokstavens förbund. Man skulle kunna säga att det handlar inte längre om att följa nedskrivna regler i egen kraft, utan det handlar om att leva ut samma riktlinjer genom den kraft som den helige ande genererar inom den troende. Och när han liksom har målat upp det här att det är nya förutsättningar, så säger han därför att det råder på det här sättet, att du har den helige ande, du lever i det nya förbundet. Därför så har du genom Guds barmhärtighet fått en fantastisk tjänst. Och därför ger vi inte upp. Så här kommer ytterligare ett perspektiv varför vi fortsätter. Gud har i sin nåd eller sin barmhärtighet gett oss ett uppdrag. Han har alltså, trots våra brister och våra korta tillkortakommanden och så vidare, han har gett oss uppdraget att berätta om Jesus för vår omvärld. Och Jesus sa ju så här, strax innan sin himmelsfärd så sa han så här till lärjungarna: när den helige ande kommer över er så ska ni få kraft att bli mina vittnen. Och det här uppdraget som vi har fått, det är en starkt motiverande faktor, menar Paulus. Alltså detta om att evangelium behöver beröra hela vår värld. Och den första punkten jag talar om, den andliga förnyelsen, så skulle man kunna tänka att det här rör vi alla pentekostala känslomänniskor. Liksom. Man får igång den heliga ande och det blir roligt och härligt och kraftigt. Och så vidare. Det är inte bara så, men liksom lite så där. Men nu kommer vi till liksom någonting konkret och faktiskt. Jag har ett uppdrag som jag så att säga ska fullfölja. Som jag har fått. Och här har vi lite grann för de människorna som kanske inte är så superkänslomässiga. Men de har ett uppdrag, de har ett projekt som de ska genomföra. Och då kör de. Min gode vän Marcus, han är sån. Han har inga känslor. Ja, det har han. Nej, men han är liksom, han är mer den här producern som ska se till att nu ska det hända. Vi har ju rest någon gång eller ett par gånger tillsammans och vi har pratat mycket och jag märker liksom att det finns en sån ambition att evangeliet måste nå till dem som inte har hört. Och jag är så imponerad över Marcus. Han har bara lagt ner sitt liv i det. Och han bryr sig inte om liksom någonting annat, verkar det som. Ja, det gör det säkert, men du har ju familj och barn och grejer. Men alltså, på något sätt så är det liksom, det är bara det som driver honom. Jag överdriver kanske lite grann. Men just det här att det finns olika saker som motiverar oss. För vi är ju lite olika, vi människor. Och i ett församlingsbygge så där, så har vi olika uppgifter. Vi finns med på olika planer. Det är olika saker som liksom driver oss och motiverar oss. Men här har vi liksom någonting grundläggande. Den andliga förnyelsen och det uppdraget som Gud har gett oss. Det är verkligt tydliga saker som gör att jag inser att jag kan inte ge upp. Jag måste vidare. Sen är inte alla som Paulus och Marcus. De spelar en egen liga. Men vi får vara med allesammans. Utifrån de personligheter som vi är. Och Paulus, hans livsstil och hans livsuppgift. Så var det här väldigt centralt. Liksom, han säger ju att det som har drivit mig, det är att jag har velat känna Gud med rent samvete i hela livet. Det blev tokigt under många år, för han förföljde ju Guds församling. Men sen när han kom på rätt spår, ja, då var det 100% på det. Och han uttrycker sig på det så här sättet, att Kristi kärlek tvingar mig att arbeta. Och det är liksom så fascinerande med honom. Liksom. Det är kärleken från Jesus Kristus gör att han, så att säga, han ger inte upp. Han bara fortsätter. Han skulle ju kunna ha dragit sig tillbaka. Jag måste ju erkänna att jag har ju dragit mig tillbaka lite grann. Jag är ju pensionär. Och jag till och med, det är till och med så, kan jag berätta, att vi har gjort ett skifte i Hope Church. Att jag hade ju rollen som pastor och som operativt ansvarig här i Hope Nässjö. Men det har jag inte längre, utan nu får ungdomarna ta vid. Roger och Lovisa Engström, en del av er vet vilka de är. De är liksom de som leder arbetet. Det är pastorerna här i Nässjö. Men jag tänker inte ge upp. Jag tänker inte sluta. Jag justerar lite grann och gör lite andra saker. Och så får man göra. Därför att jag tror att det finns andra saker som jag kan lägga min energi på och min tid lite mer. Men Kristi kärlek får driva oss. Uppdraget. Nummer tre till sist. Hoppet. En väldigt starkt motiverande faktor som lyfts fram i det här kapitlet, det fjärde kapitlet. Det är de efterföljande verserna till den versen vi läste i början. Och där står det så här. Vår nöd, som är kortvarig och väger lätt, bereder åt oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och varar för evigt. Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Det här är det kristna hoppet. Och jag ska erkänna att jag är oftast alldeles för upptagen av det som är synligt. Alltså, jag tror jag delar den här känslan med många av oss att livet är ganska härligt ändå för det mesta. Jag måste erkänna att så ser jag på livet. Det finns så mycket härligt att uppleva i den här tillvaron och ta vara på. Och ibland så får man nästan svårt att sortera vad man ska satsa på. Och då behöver man hjälp. Man behöver hjälp av Guds ord. Man behöver hjälp av det här perspektivet av nuet och evigheten. Absolut, leva i nuet. Det måste man göra. Men det finns en evighet. Det finns eviga värden som vi liksom behöver ha liksom med oss hela tiden. Och det är lite grann en pågående kamp det här. Men låt oss komma ihåg att det finns en evighet som väntar. Och det här var väldigt viktigt för apostlarna och ledarna på den nytestamentliga tiden. De skriver om det allesammans. Om att det är dit vi liksom siktar på. Men vi tjänar Herren här och nu. Och därför så behöver vi ha med oss hoppet om evigheten. Hoppet om himlen. Inte som en kudde. Som en tröst. En passiviserande liksom känsla. Utan någonting som får vara med och motivera och driva oss. Därför att det är någonting att sträcka sig mot. Det kommer en dag när ondskan, djävulskap, elände, lidande, sorg, sjukdom och allt det här upphör. Det kommer en dag när det är slut på det. Och Guds rike regerar. Jesus Kristus kommer tillbaka. Han kommer inte bara då. Som den här söndagsskolbilden liksom, med lammet över axeln och så vidare. Han kommer inte tillbaka begränsad i sin härlighet som han gjorde när han föddes som ett litet barn där i Betlehem. Han kommer tillbaka i härlighet och ära. När vi får se honom så får vi se Guds härlighet. Kraft och makt. För han ska tillintetgöra ondskan. Det är det hoppet vi har. Det är det vi förväntar oss. Och det är spännande tider vi lever i nu. Det är väldigt fascinerande tider vi lever i nu. Och nu ska jag gå till avslutningen här. Jag bara repeterar. Det som gör att vi inte ger upp. Tre grejer som jag pratat om idag. Det finns mycket annat också. Men det är den inre, den andliga förnyelsen. Det är uppdraget som vi har, som ser lite olika ut så att säga, hur vi uttrycker det för oss var och en. Men det är samma uppdrag. Vi delar evangeliet med andra människor. Vi är med och bygger Guds rike. Och tredje, vi har hopp om en evighet, en himmel, ett nytt rike. Och det motiverar oss och därför ger vi inte upp. Nu är vi framme vid avslutningen. Predikans avslutning. Det är inte så betydelsefullt egentligen. Det här är ytterligare en predikan som är lagd till alla andra. En del av oss har hört väldigt många predikningar. Och hur många kommer du ihåg egentligen? Ja, de funkar väl så att de ska vara med oss en stund, en tid. Och sen behöver vi fylla på igen. Så kan det vara. Men något som har större betydelse än att predikan ska avslutas nu, det är att jag tror att vi lever väldigt nära den här tidsålderns avslutning. Det är dramatiska dagar just nu. Jag tror att vi alla följer nyhetssändningarna med stort intresse. Push-notiserna som talar om omvälvande händelser. Experter som uttalar sig i media om tänkbara scenarier utifrån det vad som händer just nu. Vad kommer hända härnäst? När Jesus inleder sina avskedsord till lärjungarna så gör han det så här. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. Johannes 14:1. Han följer upp det lite längre fram och så stryker han under. Låt inte era hjärtan oroas. Och tappa inte modet. Gubbar och gummor, säger han. Ge inte upp. Men han säger också. Låt inte era hjärtan oroas. Och det här har återigen, va? I Bibel 2000 så står det, tror jag det står så här. Känn ingen oro. Och det är bra det också. Men låt inte era hjärtan oroas. Det lägger också ett perspektiv att vi kan faktiskt se till att vi håller oss så nära Herren. Eller liksom vi har rätt perspektiv. Så att vi inte blir oroliga. Det tror jag liksom att det Jesus säger. För han säger, jag ger er inte det som världen ger. Min frid. Så att vi behöver det här. Vi behöver hålla oss liksom i de sammanhang och med blicken riktad mot det som gör att vi kan vara förtröstansfulla. Sen vet jag, vi måste erkänna det, att vi allesammans kämpar med olika typer av oroskänslor, eller hur? Det är liksom inte enkelt, men vi kan i alla fall förstå att det finns vägar till att verkligen vila i förtröstan och tro på Jesus Kristus. Så kära vänner, tappa inte modet. Ge inte upp. Jesus, han har lovat att vara med dig och fylla dig med, och ditt inre med kraftens och kärlekens ande. Han vill förnya dig och förstärka din medvetenhet om det eviga hoppet. Och han vill också utrusta dig för just den tjänst han har planerat för dig i Guds rike. Och nu när vi firar nattvard så vill jag säga, jag tror att du har möjlighet att möta Jesus på ett personligt plan. Jag tycker det är en fantastisk berättelse när de här två grabbarna som vandrar längs Emmausvägen och så kommer den här okände mannen och slår följe med dem. Och så börjar han utlägga ordet. Han börjar beskriva Bibeln. Och killarna börjar varva upp igen. De hade ju tappat allt. De hade gett upp. De var modlösa. De var på väg hem. De trodde allt med det här med Jesus. Det var borta nu. Och sen så får de höra Guds ordet. Och liksom, det blev spännande. Det blev intressant. Och sen så säger de. Men du måste stanna med oss nu när vi övernattar här. Och så slår de sig ner där och så är bordet dukat. Och så tar Jesus brödet. Och när han bryter det, då ser de vem han är. Det här tycker jag är en av de vackraste gestaltningarna utav nattvarden. En utav dem, det finns fler. Och de säger till varandra, de här killarna, brann inte våra hjärtan när han utlade skrifterna där längs vägen. Daglig förnyelse, läsa ordet, umgås med Herren. När han bryter brödet så händer det någonting. Vi bryter brödet med varandra idag och med Jesus. Nattvarden är inte enbart individuell, men det är den också. Jesus vill möta dig på ett personligt plan. Men när vi firar nattvard så förenas vi också som Guds folk. Gud förenar oss och stärker gemenskapen. Så välkommen att fira nattvard med ett öppet sinne. Och Gud får röra vid dig. Amen.
Some water.
Ja, Herrens måltid eller nattvarden, det handlar ju verkligen om Jesus och om korset. Och när jag tänkte på den här nattvardsstunden idag så var det ett sammanhang som kom till mig som relaterar både till fjärde Mosebok men citeras också i Johannes 3. Och det är, ni vet, när det hade kommit giftormar i lägret bland Israels barn och det fanns liksom en dödlig fara, så skulle man se upp och blicka på en bronsorm som Mose de hade gjort, och den som såg upp på den blev helade. Och så står det att man citerar den här bilden i Johannes evangelium, att de som människosonen blir upphöjd så ska han dra alla till sig, men de som ser på Jesus, de som ser på honom som blev upphängd på korset på träpålen för våran skull, de blir helade. Så att som bilden liksom, man lyfte upp ormen i öknen där de som såg på den blev helade från ormbetten. Så när vi ser på Jesus, när vi ser på honom som korsfäst, att han blev slagen och pinad och dödad och upphängd på ett kors för våran skull. När vi påminner oss om det, när vi ser på det, så kan vi också få helande idag till våran inre människa, till frälsning. Men vi kan också få fysiskt helande. Och det ska få finnas tillfälle till förbön efteråt. Här finns förbedjare i nattvardsstunden, och vi får ta med oss den bilden av att Jesus, han vill upprätta, han vill hela. Och när vi upphöjer honom, när vi tillber honom, när vi ser på Jesus, då vill han också möta med oss den här stunden. Och vi gör det här för vi har fokus på honom, på Jesus, på korset. Men det är också en gemenskapsmåltid, eller hur? Vi gör det här tillsammans som församling, som Guds folk. Och det är gemenskap med Kristi kropp, det är med gemenskap med Jesus själv, men också gemenskap med församlingen. Vi får del av samma bröd, som det står i första Korinthierbrevet 10. Att vi är en kropp och vi får del av ett bröd. Vi är en familj i församlingen och vi tillhör samma Herre, Jesus. Och det kallas också att vi tar del av detta mitt blod, säger Jesus, förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Det är ett förbundsblod. Ett förbund, det är starkare än bara ett avtal eller ett kontrakt. Det är Gud som inte kan ljuga. Gud av evighet, han har lovat. Och han har inte bara lovat, utan det är liksom underskrivet med Jesu eget dyrbara blod. Man kan inte göra ett starkare kontrakt än så. Det går inte att bryta. De löftena kan vi lita på. De löftena håller. Att när du sätter din tro, din tillit till Jesus, när du påminner dig om vad korsets budskap betyder, då finns det räddning för dig. Det finns hopp för dig. Det finns en framtid för dig. Och det är otroligt stort det här. Otroligt starkt. Och vi får påminna oss om det. Om Jesu död och uppståndelse. Om det här förbundet, att vi får fira det nya förbundet tillsammans den här förmiddagen. Tillsammans så har vi del i det. Och så stor är Jesu kärlek, inte bara att han gick i döden. Man hade tänkt på det där. Det står först i instiftelseorden att den natten när Herren Jesus blev förrådd. Han visste att Judas skulle förråda honom. Han visste att han skulle bli sviken. Och samma tillfälle, ändå så firar nattvarden och ger sitt liv till och med för dem som skulle förråda honom. Ska vi se om jag kan läsa det här då, men det kanske får se om det kommer på skärmen. Första Korinthierbrevet 11, verserna 23 och framåt. Vi har läst det många gånger, men tänk på det här. Paulus skriver: jag har själv tagit emot från Herren vad jag har fört vidare till er. Den natt då Herren Jesus blev förrådd, så tog han ett bröd, han tackade Gud, om bröt och sa: detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta för att minnas mig. Och på samma sätt så tog han bägaren efter måltiden och sa: denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, så gör det till minne av mig, för att minnas mig. Och så ofta ni äter detta bröd och dricker denna bägare, så förkunnar ni Herrens död till dess han kommer. Och den som äter brödet eller dricker Herrens bägare på ett ovärdigt sätt syndar därför mot Herrens kropp och blod. Så var och en ska pröva sig själv, så kan han ta brödet och dricka av bägaren. Nu stod ju den här texten i en kontext av där det var människor som någon åt sig proppmätt och någon annan fick ingenting och någon annan blev till och med berusad och så vidare. Så det där att synda mot kropp och blod, det är ju ett sammanhang där man verkligen, kan man säga, var nära den nattvarden. Så det, man ska inte känna oro för det i det här sammanhanget, men det är ändå bra att man tänker den tanken, var och en må pröva sig själv. Gör vi det här för att vi tror på Jesus, att vi vill minnas vad han har gjort för oss, att han gav sitt liv för oss, så är man välkommen att vara med när vi bjuder in till nattvardsbordet och vi firar det nya förbundet, att vi är Guds folk som tillhör Kristi kropp, och då gör vi det här tillsammans och minns.
Kommer Guds ande
Du har lyssnat till gudstjänst från Pingstförsamlingen i Nässjö och vi sänder som vanligt via Radio NKS, Nässjö kristna samarbetsråd, över 103,9 MHz som är höglandets närradio. Och mötesledare var Marcus Svedman, predikaren av Robert Andersson och Team Ek sjung. Tack för att du lyssnade. Vi önskar dig Guds rika välsignelse och välkommen åter.